Jag berättar ju om min vän Stefan och vårt måltidssamtal förra gången jag predikade. Stefan som vill att tron, att Gud, kärleken skulle gå ta på. Annars kunde han inte tro. Jag vill fortsätta att berätta om Stefan idag och om de där måltiderna. Men vi startar som vi bör och vi startar de här lovsångerna. Placerade oss med Kristus. Vår tro är byggd på det namnet Jesus. Älska dig som du har älskat oss. Där startar vi. Johannes skriver och Susanne läste det i början, men jag läser det igen. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Jag tänker när jag suttit med den här texten att egentligen räcker det. Sitta i bön med det vi precis har hört. Att samtala om det. Reflektera över det. Det är sånt som förändrar den här världen. Vi startar med Kristus. Kristus är svaret på hur den kärleken är. Och vi startar med kärleken som är svaret på hur den Kristus är i den här världen. Det som vi slänger in i den kista full av innehåll som är ordet inkarnation. Och vad betyder det då? Ja, inkarnation betyder att Gud blir människa. Gud blir människa på riktigt. Gud blir en kropp bland andra kroppar, slitna kroppar med behov, frustrationer, svagheter och styrkor. Att Gud blir människa betyder det. Att Gud begränsar sig, ger plats för andra att existera. Att Gud skapar utrymme för andra att ge plats eller vägra ge plats åt honom. Det ger Gud oss som gåva. Till sist som försoningsgåva i Kristus. Det är det som definierar kärleken. Jag vet inte om ni tänkte på det som jag gjorde när ni hörde de här orden. Att Johannes har ju skrivit de här sakerna på ett annat ställe också. Nästan exakt likadant. Den mest kanske bekanta och citerade bibelversen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Det skriver Johannes i sitt evangelium. Och vår respons då på Guds gåva. På kärleken, på utrymmet som Gud har skapat. Det som ger oss liv. Ja, det är vårt fortsatta blivande. Alltså, Guds gåva är att vi överhuvudtaget är. Det kan vi inte göra någonting åt. Vi kan inte skapa oss själva. Det är Guds gåva att vi finns. Våran respons, det är vårt fortsatta blivande. För att vara en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv, fortsätter Johannes denna sin mest berömda mening. Och här skriver han, han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Alltså att fortsätta bli människor på riktigt, som Kristus. I samklang med kärleken, det är vår respons, vårt blivande. Att vi lever. Och vad betyder det då? Jo, att Gud har skapat oss till att vara sammankopplade med honom själv. Med varandra, med vår nästa och den värld vi lever i. Alltså, redan från början har Gud skapat oss till att delta i hans liv. Och att vara närvarande i världen. Innan vi väljer. Och igen, Guds gåva till oss. Livet som han ger. Det är det eviga livet. Livet med evig kvalitet. Och det som vår vilja bjuds in att vara inblandad i, det är vårt mottagande av det livet. och vår respons till den gåvan. Det är vårt blivande. Att ta emot Guds gåva och att själva bli gåva. Det är det Johannes påminner oss om när han vidare skriver så här i de nästa två verserna. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Uff. Har vi inte stannat efter de två första verserna så kan vi stanna efter de första fyra. Att sitta med det här skulle räcka. Hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Det är ju helt omöjligt att förklara eller definiera. Jag förmår inte det. Men jag kan säga det här. Alltså att du och jag alla har vår djupaste identitet i att vi är radikalt älskade av Gud och givna en väg att gå. Jag pratar ofta om det som en spegling av det Jesus själv hör vid sitt dop. Anden kommer ner över honom vid floden och så hörs Guds röst. Du är min älskade och min utvalde. Och vi förstår att de orden de gäller oss. Det är det handlar om, tror jag. Och att finna vila i den där identiteten, det har väldigt mycket att göra med att hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Om man skulle säga det som en uppmaning skulle jag säga så här ungefär. Alltså förbli i den där kärleken och låt dig älskas till att bli den Gud ser att du kan bli. Låt dig älskas. Den engelska liturgen, teologen och poeten Anne Lewin har skrivit det så här, en ganska lekfull dikt eller någonting hon använder i gudstjänstmiljöer. Skriver ungefär så här. Okej, Herre. Okej, jag är med. Jag är med. Du får älska mig till helhet. Frigör mig och delta i din kreativa glädje, ditt skapande och till att skratta med dig och hur du gläds över mig, ditt eget konstverk. Jag är med, Gud. Älska mig till helhet. Och så är vi tillbaks då, där vi var nyss. Kärleken, liksom livet, är Guds gåva till oss och vårt blivande, vår respons till den verkligheten, den påminns vi också om av Johannes i samma bud, uppmaning och uppmuntran från Jesus själv, som jag också lyfte i min senaste predikan. Jag gillar att återanvända saker om ni inte har märkt det. Vad är det för bud Jesus kommer med? Jag kommer snart säga det rakt ut, men ni vet vilket det är. Älska. Älska varandra. Älska med sårbar kärlek. I ett trassligt liv, i en trasslig värld, i trassliga relationer. Ge er tid att lära er kärleken, detta nådens fina hantverk. Kärleken syns och bär frukt ju, eftersom den formar en gemenskap som mitt i olikheter och spänningar, i tålmodiga relationsbyggen. Och genom att känna igen och hålla sanningen om varandra, tålmodigt och ömsint, och i det till synes triviala, och i det som är tyngt av allvar, så vittnar allt det där om vem Gud är. Och vad var det Jesus sa? Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är det Johannes återvänder till här när han skriver att även om ingen har sett Gud, så blir Gud synlig i ömsesidig, sårbar och sanningsburen kärlek. Nådens fina hantverk. Ibland tänker jag att detta enkla kan vara det absolut viktigaste kyrkan har att öva sig på. Och Johannes, ja, han trampar vidare i de där spåren när han påminner oss om i slutet av den här läsningen att Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Och i detta har kärleken nått sin fullhet i oss. Och nu återvänder han till kärleken i sin fullhet. Jo, att vi kan vara frimodiga på domens dag till sådan som Kristus är. Sådana är vi i den här världen. Ja, sådan som Kristus är, sådana är vi i den här världen. Vad innebär det då? Och det innebär åtminstone två saker. Men för det första, att vara som Kristus i världen, det startar ju med att vi i den här kärleken, i Gud, kan vara orädda och modiga när krisen kommer. När krisen kommer nu och i framtiden då Gud rättvist kommer sammanfatta historien. Det grekiska ordet krisis använder Johannes här och det är det vi översätter med dom. Vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådana som Kristus är vi i denna världen. I alla kriser, till och med den yttersta krisen, kan vi genom Gud och genom de kärlekens ögon Gud ger oss som gåva se klarsynt på oss själva, på andra, på skapelsen och våra omständigheter och till sist på Gud. Gud som ser på oss med kärlek. I domen och i krisen kommer vi aldrig stå fria från lidande, från utmaning eller prövning. Men vi kan vara där klarsynta och vilande i Gud. Precis som Kristus i långfredagens kris på korset. Det som vi kallar kärlekens brännpunkt. På det viset är vi som honom i världen. Vi vilar i Gud. Vi må vara skakade, upprivna, sårade. Men i Gud finns vår vila. Och så är vi som Kristus även på ett annat sätt. Det sätt som speglar hans liv. Det Johannes kallar att förbli i kärleken och i Gud innebär, som vi har märkt, att vi står ohjälpligt sammankopplade med vår nästa och världen vi lever i från början. Och i Gud och i kärleken så vänds vi långsamt och ömsint men obevekligt utåt. Från vår självupptagenhet och till ett deltagande i världen. Ett deltagande som därför har ett profetiskt anslag, precis som Jesu liv hade det. Vad betyder det då? Jo, det betyder att vara en närvaro och en röst som kritiskt ropar efter förändring och som hoppfullt firar den förändringen redan nu. Det som är Jesu väg, oavsett omständigheter. Därför att Jesus är starten för och centrum i den mest revolutionerande rörelsen i hela mänsklighetens historia. En rörelse som är rotad i precis den här självutgivande kärleken. Rotad som Jesus själv var. I kärleken, i vårt blivande, våran respons, så riktas vår längtan därför allt mer mot vår nästa. Därför att den riktas till sist mot Gud. Gud som ger oss vila. Gud som sätter oss i rörelse. Att bli såna som skapar plats för och är med andra. Som Kristus i den här världen. Jag är helt säker på att ni kan föreställa en massa av berättelserna i Nya Testamentet om hur Jesus är med människor. Det är det profetiska anslaget. Och då är det dags att återvända till Stefan och till den här måltiden. Jag och Stefan möttes ju, som jag sa, för ett par veckor sedan i samband med måltiden med och för hemlösa i loungen bredvid kyrksalen där vi firade gudstjänst. Vi möttes bland kristna tonåringar som var med och hjälpte till, frälsistanter med hårknutar och missbrukare, bland dofter av svett, kokt pasta och gammalt kaffe. Och jag försökte, berättade jag för några veckor sedan, då halvhjärtat peka Stefan runt det här rummet och säga något klokt om att det han så vittnade om den där guden han så gärna ville ta på för att kunna tro. Den gud som ingen sett men vars fullhet syns i den kärnande kärleken som ger plats åt andra, som Johannes kanske hade skrivit. Och jag vet inte vad Stefan egentligen såg, men jag är övertygad om att det genom den där trassliga ekumeniska gemenskapen som ordnade de här måltiderna skedde många små, långsamma, knappt märkbara mirakler. Det är sådana de flesta mirakler är. Precis som det gör i alla kyrkor, fast vi så sällan lägger märke till dem. Det största miraklet, även om det knappast heller gav utslag på radarn för oss eller för alla de andra som bodde i Malmö där det här hände, det var väl själva existensen av en sån här gemenskap. Några timmar, varannan söndag. Och de ringar på vattnet som det gav i form av helt oväntade vänskaper. Ringar på vattnet i form av fattigpensionärer som blev mätta. Middagslurar i en varm lokal. Ringar på vattnet i form av uttända klassgränser. I form av teologiskt uppvaknande till en Jesus som går nära marken. Och miraklet. Miraklet var nog att det skapades utrymme att få finnas. Att existera. Att kunna släppa ner axlarna och rulla upp ärmarna i en och samma rörelse. Att folk blev mottagare och givare av den här kärleken Johannes skriver om på en och samma gång. Där är en bild av oändligt många möjliga. Av en närvaro och röst som kritiskt ropade efter förändring. Och som hoppfullt firade den förändringen. Mitt i världen. Rotad i den kärlek som ges som gåva. Som ger liv. På det viset är vi som Kristus i världen.